Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
Storytel presenterar. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Lyssna på fängslande reportage, olösta mysterium och massor av titlar som får dig att känna mer. Prova Storytel gratis.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.
2021, vem fan äter makrill?
Ursäkta, det är min favoriträtt.
Jag har ätit makrill 2 gånger den här
men veckan. Men då talar vi inte om... Jag äter naturligtvis bara färsk makrill.
Ja, jag äter fryst.
Rökt makrill är ju fantastiskt.
Ja. Rökt makrill äter jag också.
Väldigt gott.
Inte som på burk, utan...
Nej, inte på burk. Absolut inte.
Men vadå fryst makrill? Det har jag aldrig ens hört om.
Vi kan inte ha den här diskussionen med någon från Göteborg. Utan Viktor, fortsätt nu med ditt exempel.
Trettonde avsnittet av Gästabudet spelas in i gamla Enskede. Det är december. Det regnar, kanske. Jag vet inte riktigt. Men lägenheten är min.
Var i hela.
Välkomna. Det är det 13:e avsnittet av Gästabudet. Den här gången ska vi prata om någonting som vi inte brukar prata om, men brukar ägna oss åt precis innan vi spelar in, det vill säga mat. Och med mig här i en lägenhet i gamla Enskede har jag...
Lyra Colli.
Rebecka Kärder.
Michaela Blomqvist.
Och jag som har med mig folk hit är Viktor Malm, och det också. Mitt kök. Vi sitter i
den här dagen. Vi är så gripna av den här introduktionen vi ändrade. Det var sånt fokus på privategendomen att vi blev helt ställda.
Ja, och någon slags maskulint hävdelsebehov som du annars brukar stå ganska fri från, Viktor. Är det knutet till att du precis också har utfordrat oss?
Ja, alltså det känns ju som att jag verkligen antog en klassiskt vårdande roll här.
Fanns det ett namn på den här rätten som vi fick?
Nej, det var nog blandad mat.
Men det var jättegod blandad mat.
Ja, vad bra.
Det var pasta med svartkål, zucchini, kikärtor, solrosfrön.
Persilja.
Och så det var liksom lite också så här sås på något sätt.
Typ havregrädde, va?
Havregrädde, eller i mat. Jag tycker jag hatar det jävla ordet, för att i ett är litet.
Ja, det är fruktansvärt.
Det skär i min hjärna att bara se det.
Ja, det var väldigt gott i alla fall.
Men jag är väldigt glad att vara tillbaka också, eftersom jag missade förra avsnittet och har kontinuerligt haft dåligt samvete för detta, men...
Vad tyckte du om förra avsnittet?
Det var väldigt bra.
Var vi bättre eller sämre utan dig?
Alltså, jag tycker inte om mina bidrag när jag lyssnar på det, så att slippa dem gjorde ju helt klart avsnittet starkare.
Men vem fan tycker om sina bidrag? Alltså jag tycker att det är en otrolig ångest att lyssna på avsnitten och höra min röst. Och sen också, alltså min röst är ju kanske det värsta, men det näst värsta är ju de här fasansfulla dumheterna som jag säger.
Men du kan trösta dig med att ingen kan skilja dina dumheter från mina.
Nej, det är ju skönt. För de här klagomålen kommer ju upprepade gånger att ingen har någon aning om vem som är vem. Så liksom inför en domstol tänker jag att det inte håller.
Men är det kvinnohat?
Ja, men det har vi redan konstaterat.
Ja, det är absolut kvinnohat. Men
kanske är inte kvinnohat utan ett naturligt ointresse för kvinnor.
Ja, du tänker så.
Jag skojar.
Ja, du är för komiker, Jana.
Det är någonting du har kunskap om.
Naturligt ointresse för kvinnor.
Ja, jag har en gammal vän som höll på väldigt mycket att spela i band och med musik och så.
Ett tydligt tecken på naturligt ointresse för kvinnor.
Ja, men precis. Ja. Men han bekände för mig då så här att nej. Kvinnliga röster, de är helt enkelt ointressanta. tyckte jag var. Jag vet inte.
Djupsinnigt tänkte du då?
Det kändes nytt, tyckte jag i alla fall.
Inte gammalt.
Du har verkligen en helt egen bild av originalitet bland svenska litteraturkritiker, det får man inte säga Mikaela.
Kan man inte bara säga snabbt att vi har en femte medlem idag som är Viktors katt? Som är, alltså katt, när jag säger det så ger det lyssnarna helt fel bild av vad det här är för djur. Viktor, kan du beskriva den här varelsen som sitter då på en stol bredvid Mikaela och som just tryckte sitt tandkött mot min fot?
Ja, han har bitit Rebecka en hel del också i ansiktet. Men inte på ett aggressivt vis utan på ett kärleksfullt sätt. Är inte det en diktsamling av Elis Monteverde-Borå som heter något sånt? Ät mitt ansikte. Nej, skitsamma.
De äter ur din hand, baby.
Ja, så var det. De äter ditt ansikte, baby.
Dark Elis Byrå.
Ja.
Ät mitt ansikte av Elis Byrå.
Men katten är i alla fall väldigt stor. Han är så här 110 cm lång och 10 kilo tung. Så att det är en riktig katt och inte en sån fake katt som alla andra har.
Vad skönt att vi klarade upp det. Ska vi börja prata om litteratur nu?
Det tycker jag vi ska göra. Ja. Det har ju gått ett litteraturår ungefär när folk börjar lyssna på det här. Det kanske kommer ut ytterligare någon bok innan nu, vad vet jag.
Men det blir lite som så här Spotify Wrapped, att så här det man läser nu kommer inte registreras någonstans.
Nej,
och det börjar räknas. Årssammanfattningen har redan kommit.
Och recensionerna kommer typ dyka upp nästa år, så att det räknas till nästa år. Så var det, jag tänker att en bok som jag bara vill börja med att lyfta. För att det var, jag tror jag fick den här tiden förra året, och så recenserar man den verkligen i början av januari så att ingen kommer ihåg den här jäkla boken. Den är toppen. Jag ska se vad den är. Den ligger där. Inger Edelfelts Om snö och guld. Både jag och Rebecka har recenserat den. Och
ja, men jag var
den.
Inte lika. Alltså, jag tyckte att den var bra, men det vill säga att jag tycker att hon är fulländad i sin genre, men jag gillar inte den genren.
Jag tror inte jag gillar genren heller.
Nej, men du,
det är så här idealistisk ungdomsroman för vuxna. Ja, man kan orättvist sammanfatta den så.
Ja, jag tror att det liksom finns inte mycket som intresserar mig mindre än ungdomsromaner.
Så vänta, det här är så här en halvbra ungdomsbok från 2020. Varför börjar du sammanfatta den?
Nej, det är en riktigt bra ungdomsbok. Men liksom, vad fan ska jag med det till?
Jag vill minnas att det var jättepositiv.
Nej, jag är så.
Jag tycker den var toppen. Men jag tycker alltid synd om de romanerna också som kommer i januari. Mm. Och ingen kommer ihåg att de kom ut. Jag menar ärligt talat, kommer ni ihåg vad som hände i februari mars? Kommer ni ihåg dem?
Jag kommer ihåg att Johan Jönssons fantastiska senaste bok kom ut ungefär då. Det, alltså, jag har haft faktiskt väldigt, väldigt dålig koll, så jag känner att jag inte kan uttala mig om litteraturåret särskilt mycket, för att jag har checkat ut i så hög grad. Och jag har ju då, just nu, jag bor i Heidelberg just nu i södra Tyskland, och det jag håller på med om dagarna är antikgrekiska, jiddisch och latin. Och jag är liksom inte, jag vet inte riktigt vad som händer. Jag kan liksom inte fälla någon sån, utan jag har bara gjort spridda nedslag. Men jag tyckte att Johan Jönssons Proponesis var helt fantastisk, och den kom nog i februari, januari kanske.
Mm. Är det årets bok, skulle du säga?
Jämte den här utgåvan av Lars Loréns poesi som kom nyligen på Bonniers. Men det här är väldigt, det speglar ju min smak på ett så liksom nästan bizarrt sätt. Men det kom då, alltså då för en månad sedan, kanske några veckor sedan, så kom det en samling med Lars Loréns poesi som man har väntat på i många, många år, som är sammanställd av Mikael van Rijs. Och Lars Lorén är för mig, han har betytt så otroligt mycket, och liksom just hans poesi snarare än dramatiken och prosan och sånt tycker jag är bland det bästa som har skrivits på svenska överhuvudtaget. Och jag blev väldigt, jag tyckte att det var väldigt, väldigt liksom bra gjort, och om en sån bok kommer ett år så kan för mig liksom ingenting riktigt mäta sig mot det, för jag tycker att det är så lysande.
Ja, men också faktiskt tänker jag, jag tänker att den stora händelsen i litteraturåret, det är ju att Lars Norén dog den 26 januari. Min födelsedag, inom parentes. Men
hur var den dagen för dig? När fick du reda på att han hade gått bort, och hur firade du?
Nej, men
du firade någonting annat än att han var död.
Ja,
det var inte det jag implicerade, Viktor. Jag menade bara liksom.
Nej, men det låg väl lite sordin på födelsedagen såklart. Eller det är klart att jag, som många andra tror jag, blev drabbade av hans bortgång.
Jag fyllde år samma dag som stormningen av Kapitolium, så jag kan drampa.
Jag minns jag mycket väl.
Ja, det kommer man aldrig glömma.
För jag håller ju hans dramatik, också poesin, men jag håller hans dramatik enormt högt och tycker att det är, ja, men Nordens största dramatiker sedan Strindberg, får man nog ändå säga. Ja.
Jag såg den här på Stuma uppsättningen, vad heter den? åkte ner till Malmö och så, vad heter den? Fader, son, ingen, nej, jag kommer inte ihåg vad den heter. Jag tappar alltid titlarna, jag tror. Men det var en postum uppsättning av en av hans, en av de sista pjäserna som gick upp under hans liv. I och för sig, för att den gick upp i Norge, men han fortfarande levde. Men den gick i Malmö nu i höstas, och det var en ganska dålig uppsättning. Men det var ett slags sent svar på Natten är dagens mor och Kaos i grann med Gud. Och även om uppsättningen var ett svag, så var det såhär, ja, men det här är bra ändå.
Ja, men så känner man ju med Norén. Jag förlåter honom med allting. Allt, jag älskar allt.
Ja, men grundmaterialet är så pass bra att det typ går inte att massakrera det. Nej. Det är som när man ser en dålig Fröken Julie. Det är fortfarande Fröken Julie. Det är fortfarande bra, liksom. Finns någonting i materialet som bara är starkare än skådespelarna, även om de, ja, men
man kan typ göra en skoluppsättning av det och så är det bra, ja, för att texten är så bra.
Är det den typen av dramatiker som lever längre, de vars texter bär själva dramatiken på ett annat sätt? Alltså där det räcker att sätta sig ner och läsa manus för att få en storartad upplevelse. För jag tänker att det finns dramatiker som skriver på ett annat sätt, som kräver en helt annan typ av skådespelarnärvaro och så vidare. Alltså, för att man ska se att det är bra.
Liksom. Där själva liksom läsandet av den här tryckta texten inte ger så mycket, utan där regin och uppsättningen är... Ja, det kanske, jag vet inte, men jag tycker att det låter som en plausibel teori.
Men så tror jag att det är. Sen så finns det också vissa dramatiker, alltså som Beckett till exempel. Han har ju skrivit in i sitt testamente att man får absolut inte sätta upp hans pjäser hur man vill, utan de ska liksom vara på ett visst sätt. Ja, men måste vara helt texttrogna och liksom, man får inte ta ut svängarna så mycket och sådär.
Det hörde jag häromdagen bara att Brecht också gjorde. Och att det tydligen finns väldigt stränga regler för hur man får sätta upp honom. För jag pratade med en vän i Tyskland som arbetar på en teater. Och hon säger att liksom alla tyska dramaturger och regissörer är helt tokiga. För nästa år går rättigheterna ut. Så kronor med nästa år kan man sätta upp Brecht hur man vill.
Kan vi göra fart och courage. Jag har väntat.
Det kommer bara bli ett sånt stort mord på Brecht i hela Tyskland.
Ja, men det kommer bli ett fadersmord liksom, alltså, utan dess like. Och de längtar så att de inte... De kan knappt
12-skillingsoperan som West Side Story.
Typ.
Alltså jag måste säga att det är klassik gästabudet att vi ska börja prata om litteraturåret 2021 och vi bara förlorar oss ner i ett kaninhål av döda manliga dramatiker.
Ja, det är väl därför
kan
vi är här.
Kan vi säga något mer bra som har givits ut i år som kanske också liksom är nytt?
Kan du säga något, Lyra?
Ja, men de bästa böcker som jag själv har recenserat, det är nog Tori Peters The Transition Baby, som inte har kommit på svenska än, tror jag. Men som blev nominerad till Female Booker Prize, eller Women's, fan, det heter något annat.
Är det som var Orange Prize för, eller?
Som blev nominerad till något stort viktigt pris i USA.
Men har du inget svenskt som du tycker alltså håller måttet?
Jag tycker Erik Lindman Mötas senaste diktsamling Liten Lek är fenomenal. Men han är också min kompis. Så det kan jag inte riktigt...
Men det är ett problem.
Skriva i Svenska Dagbladet, men jag kan säga det här.
Antingen så är de döda eller så är de våra vänner.
Jag vet.
Jag tycker det har kommit ut ganska mycket bra av personer som jag inte är kompis med. En av dem hyllade jag i somras, Jesper Högström, så jag vill skriva sant. Tyckte jag var liksom grym innovation av den litterära biografin, inte minst. Alltså,
men Victor, vad gör din katt?
Katten misshandlar Mikaela.
Äter upp Mikaela.
Du får trycka båtar då.
Men vi pratade om det tidigare, att det har kommit väldigt många intressanta svenska biografier.
Ja, jag tror det är en sån här trend, alltså, som jag inte tror är en trend, utan så här en dramatisk förvandling i vårt förhållande till historien. För att vi har trätt in i en situation nu där vi börjar förhålla oss till det moderna som om de var våra antika. Alltså modernismens hjältar är giganter som liksom reser sig och kastar skuggor överallt, och det kommer finnas en så enorm industri, tror jag, och vill jag läsa om de här figurerna, skriva deras liv, skriva analyser av dem. Varje år har vi liksom sett ganska perifera, relativt perifera figurer, inte de största namnen, liksom Tora Dahl som Jesper Högström skriver om, Gunnel Wallqvist, en
Birgitta
ganska stor
Stenberg. Doll, Birgitta alltså Stenberg. Det är väldigt många kvinnor som ändå har haft en central roll men ändå inte varit så efterforskade.
Ja, precis. Och nu bara kommer en lavin av bra biografier om de här figurerna.
Eller Stig Ahlgren.
Stig Ahlgren har året. Och man måste liksom inte ens skriva om Ekelöf eller Vilhelm Moberg eller Hjalmar Söderberg för att det ska bli ganska stort. Och det tycker jag, det är en spännande förändring.
Men jag måste säga, Victor, att jag efter det avsnittet så började jag läsa den boken eftersom du talar så fint om den. Men jag var tvungen att sluta för att jag tyckte att det, hela boken var liksom genomsyrad av en sån stark anti-elitism, eller vad man ska kalla det.
Så är det
jag,
Alva Dahl-biografin du pratar
Tora
om?
Dahl.
Tora Dahl.
Ja.
Den är nog ganska anti-elitistisk, ja. Att den, men den gör ju ner giganterna. Är det det
ja, du menar? Ja, jag tyckte det var fruktansvärt och som att det liksom skulle vara viktigare att vara nära det verkliga livet i hemmet snarare än att leva uppe i sitt huvud och i litteraturen eller sådär. Ja, jag vet inte.
Men det reflekterar, jag tycker att det mest intressanta med det är att det reflekterar liksom en annan förändring som väl är lika påtaglig nu som det var förra året och året innan det förvisso. Det vill säga att den grejen som Tora Dahl i den boken representerar, det vill säga det nära, det hemma och det konkret sanna. Det är också det som har blivit uppvärderat i den litterära kulturen. Alltså, vad ska vi kalla det? Bekännelseromanen, verklighetslitteraturen.
Men jag tänker att för en människa som verkligen ja, men lever med litteratur, då är det väl litteraturen som är det nära och det hemma och det verkliga, eller?
Jo, absolut. För dig, eller för mig, eller för någon annan. Men jag menar på bredare nivå, kanske.
Men Mikaela, vad du läst i år som har varit svinbra?
Jag tyckte jättemycket om Maxim Grigorievs Europa. Den, jag vet inte, jag blev på gott humör av den och av André Stopendals bok som kom alldeles nyss. Och också tror jag också för att det är ja, lite yngre författare. Eller man är väl, som författare är man väl ung och man är under 45 kanske.
Under 50.
Under 50. Jag vet inte, jag tror att jag har tyckt att det, liksom, det har funnits någon generation av författare som är födda kanske sent 70-tal, tidigt 80-tal som skriver ganska humorlöst och med något allvar som känns som att det inte är ett riktigt allvar utan mer som att man liksom tar på sig ett stort allvar, om ni förstår.
Ja, något sånt liksom Duras-paradigm.
Ja, men precis.
Alltså, jag tycker Duras tycker jag är fantastisk, men någon form av kanske imitation av en form av gravallvarlighet som präglar den generationen.
Melankoliskt gravallvar, kanske.
Ja, men både Grigorijev och Stopendal är ju roliga.
Ja, men precis. Och att man kan, liksom, man kan skriva en allvarligt syftande litteratur som ändå är roligt, tycker jag, att båda de böckerna visar. Och det tycker jag var väldigt uppfriskande.
Det är nog mina favoriter från i år också. På skönlitterära sidan.
Men vad tycker ni har präglat kritikåret 2021? För jag tycker ändå att det har skett lite intressanta svängningar där. Alltså dels med Linda Skugges recension av Kristina Sandbergs bok. Där hon var så här, det blir inte bra litteratur automatiskt för att man skriver om cancer. Och det är liksom enorma halabaloo som drog igång då. Av att folk bara, det här är en skamlös recension och det här är våldsamt och så vidare. Och sen har vi blivit anklagade för att vara den nyelaka nya generationen kritiker också. Men det känns lite, tycker jag, känner jag personligen när jag skriver kritik också, som att villkoren har rubbats lite. Jag känner mig friare. Jag känner att taket har höjts. Att man kan skriva på ett annat sätt. Att det inte finns hela den här ängsliga litteraturkramar. På något sätt tidigare när man skrev om en diktsamling och inte hyllade den entydigt, så kände man att nu kommer hundarna efter mig. Att nu har jag brutit mot något liksom osagt.
Men är det att du har blivit äldre och tryggare? Eller har
det
någonting
kan
förändrats?
Vara det. Det kan vara det. Men jag tror också att någonting har förändrats i klimatet för hur man skriver kritik i Sverige idag.
Ja, det är möjligt. Alltså bara att det liksom benämns att den här Linda Skugge-recensionen kom och att den här nyelakhetsdebatten utbröt. Det är på något sätt, alltså, oavsett intention och oavsett liksom det konsensus som uttrycks i en debatt, det är ju aldrig totalt konsensus, liksom, men något relativt konsensus, så på något sätt så ställer det ju ändå upp ett rum inom vilket det är möjligt att agera. Mm. Till exempel där det är möjligt att vara inom citationstecken elak. Eller där det i alla fall liksom är, det liksom bekräftas som en befintlig position, typ. Men jag vet, alltså jag personligen så kan jag inte riktigt uttala mig, känner, för att jag har läst kultursidor nästan inte alls i år och inte heller skrivit så mycket.
Vilket underbart år du har haft, Rebecka. Inga nyutkomna romaner, inga kultursidor, det låter som en dröm.
Fantastiskt år. Jag har verkligen ett underbart år.
Ja, jag tycker precis tvärt emot vad du tycker, Lyra, tror jag. Jag har uppfattat det som att att det finns någon så här slags allmän tendens till att uppfatta kritik som något helt subjektivt. Och att det är som att det liksom inte finns, det finns inte en tanke om att det skulle finnas objektiva värden i litteratur och att kritiken skulle försöka skriva om det. utan det är bara kritikens subjektiva, helt subjektiva åsikt som kommer till uttryck. Och därför blir det de här orden snäll, elak, att man skulle ha dolda motiv i det man skriver.
Känner du inte ändå att det har blivit lite mer av en rumsren position att vara kulturkonservativ? Att se sig själv som smakdomare, som kritiker, att tycka att det finns något i kulturarvet som är värt att bevara och så vidare?
Nej, alltså nästan inte. Då tror jag att man blir liksom uppfattad som någon slags persona eller liksom som att det är en position man tar. Ja, men jag vet inte. Det, alltså liksom allt har liksom, allt framstår som att det är lite på skämt eller som att saker inte skulle kunna vara genuint menade. Eller?
Jag förstår vad du menar med det där med att folk upplever det man skriver och det man ens omdömen om litteratur som strategiska positionsmarkeringar. Mm. För det finns ju helt klart, man stöter på dem, framförallt generationen över oss och generationen över det har en väldigt så här spelteoretisk uppfattning om hela litteraturvärlden, ungefär som liksom politiska kommentatorer har av det som sker i riksdagen, vilket jag alltid tycker är förvirrande och lite så här patroniserande.
Jag tycker att det är avskyvärt, för att tala klarspråk. Alltså just den här uppfattningen att man inte har liksom ett självständigt förhållande till läsandet. Jag menar, det är klart att alla människor med en hjärna förstår ju liksom att ens förhållande till litteratur och läsandet påverkas av en massa olika faktorer. Men den här bilden som är liksom att man skriver det här för att positionera sig mot den och den. Alltså det är som att liksom alla människor som håller på med litteratur på ett seriöst sätt har ju också liksom en gigantisk skuggvärld som är den egentliga världen där man talar med de döda. Mm. Liksom, och att det är den som man orienterar sig.
Positionen är ju en konsekvens, inte en intention, tänker jag. Alltså, jag har aldrig recenserat en bok för att positionera mig. Det låter helt meningslöst.
Tänker ni liksom att det läses in mer av en karriärism i det man skriver än tidigare? Alltså att man skriver det man skriver för att signalera vissa saker till vissa människor, för att befästa en position eller liksom.
Jag vet inte hur det var tidigare. Jag tycker att det är svårt att liksom uttala sig på det sättet. Men jag tänker att en skillnad kanske är att de människor som har det här spelteoretiska perspektivet, det vill säga människor som jobbar på redaktioner och sånt, att de har en tydligare röst i diskursen för att de typ har, de är på Twitter typ, att liksom den formen av spekulationer får en gestalt i någon slags offentlighet, medan tidigare kanske de skedde innanför, alltså de skedde på redaktionerna, och då behövde inte lika många människor förhålla sig till den sortens spekulationer, men nu kanske de får mer vikt. Jag vet inte, det är bara någonting som jag kastar fram.
Jag undrar också om det liksom har att göra med att folk bara läser mindre och kollar mer på TV, så att de har inte själva ett konkret omdöme om tillräckligt många verk för att liksom på riktigt kunna gå i dialog med de omdömen som existerar och förstå dem som genuina eller intressanta, utan att man ser offentligheten som en mängd människor som tycker saker som man tycker om vad för något som helst.
Att det är som olika politiska partier, typ att man bara så här, jag röstar på Viktor Malm.
Ja, lite så. Det är ju, jag menar, i ideala fall så röstar man väl på Mikaela Blomqvist eller Rebecka Tjäder varannan gång. Ni måste ha fel ibland också. Hade ni aldrig fel hade ni varit helt ointressant.
Men tänker du liksom att så här, kvoten litteraturkritik man läser gentemot hur mycket litteratur man läser har ökat? Att fler personer läser mer recensioner som sen inte läser böckerna?
Ja, så tror jag verkligen.
Jag tror inte du?
Jo, jag tror det ligger något i det faktiskt.
Men hörni, kan inte vi göra ett avsnitt om kritik?
Jo.
Har vi inte gjort det?
Alla avsnitt handlar om det, men vi borde göra ett specifikt avsnitt. Men detta avsnitt handlar om mat.
Det handlar om
och
mat.
Nu tror jag att det är dags för Viktor här.
Det handlar om mat, ja, för att min dator, där jag för en gång skulle, alltså jag har förberett mig på ett sätt jag inte brukar göra. Vi får se om jag...
Jag häller upp lite mer vin till alla.
Ja, gör det. Men jag är ju inte van... Jag hade velat ha en sån här, vad heter det, teleprompter. För det tror jag att jag hade varit väldigt bra på att läsa från. Men jag har en sån här tvångsmässig vilja att kolla folk och prata med i ögonen. Så är extremt svårt att kolla på manus och en extrem ovilja att lära mig manus utan till.
Men du är också bra på att improvisera ju.
Ja.
Jag tycker inte att det här är ett handicap från min horisont.
Men teleprompten hade varit en så bra lösning,
ja,
på det.
Det är ditt medium.
Vi swisha oss så ska vi köpa en teleprompter till Viktor Malm.
En gång så bad vi om swish i podden och vi fick exakt 0 kronor.
Det tycker jag är bra. Det visar att vi har snåla läsare som lägger sina böcker, pengar på böcker.
Det här är också typ extremt oberoende kulturjournalistik.
Så brukar jag tycka varje, eller jag brukar liksom, det brukar vara mitt motargument varje gång någon säger att podden är lite så pladdrig eller lite för lång eller att vi verkar lite berusade. Att,
var kan de ha fått det ifrån?
De hatar indie.
Vi kommer äta efter bara ut podden på kassett.
Rasmus Fleischer blev vårt enda fan. Sveriges sista kassettlyssnare. Men, ja, men jag ska se om jag kan göra det här både naturligt och manusbundet samtidigt. Men det var så här, jag råkade läsa ett brev från Torgny Lindgren till TV-kocken och hedersdoktorn Ella Nilsson.
Där han som berättar, man gör.
Ja, det är sånt som händer. Och där berättar han att han aldrig skulle kunna skriva en kokbok. Det är om då...
Alla hade ju undrat.
Ja, alla har ju undrat. Det är ändå matens litteratur, kanske, kokboken. Nej, det är det inte. För när man skriver en kokbok så måste man skapa ordning, menar Torgny Lindgren. Och han strävar inte efter att skapa ordning. Han strävar efter att skapa förvirring.
Detta låter som inledningen till hans minnen.
Nej, det är det inte. Nej, det är det inte. Utan de har faktiskt gett ut en brevväxling. Den här TV-kocken och Torgny Lindgren 2003.
Men kan du berätta något kort om den här, vet hon, Ella Nilsson?
Ja, hon har haft Ella Nilsson, hon har haft ett TV-program där hon lagar mat.
Men vilken var hon, typ Matina eller mer Nigella, eller vilken typ av TV-kock pratar vi om?
Jag tror att TV-kocken är en figur som har kastats på så många sätt de sista 20 åren att det inte längre finns en tydlig roll som man kan lägga in henne i, för att hon är liksom lite mer OG TV-kock.
Fanns det något litterärt TV-kocksprogram ett tag? Har jag drömt det här?
Men jag vet inte så mycket om henne. Nu googlar jag henne här bara för... jag vet bara att hon har gjort den här... Alltså, om man googlar henne kommer det typ inte upp någonting. Jag vet bara att hon har... Här är en bild på henne. De står med polarbröd.
Hon ser ut som en så här härlig mormor.
Ja, hon är från Västerbotten, precis som Torgny Lindgren. Och det, är liksom, det är väl därifrån det kommer.
Och de har publicerat en brevväxling. Alltså.
Det har de 2003, så att den har jag några år på nacken.
Har ni någonsin känt er manade att mejlväxla med en TV-kock?
Paolo Roberto, kanske?
Jag är inte främmande för det.
Vilken skulle det bli, Rebecka? Den arge kocken?
Nej, men jag alltså Otto Lengi är ju inte riktigt en TV-kock, men om jag ska välja en kock.
Vem fan är det?
Det är god mat.
Ja, det är god mat. Mm. Det är, jag beskrev honom för en vän nyligen som kvinnornas gud.
Är inte det han Tarek Taylor?
Nej, va?
Han är jättesnygg.
Victor, fortsätt nu med ditt exempel.
Men Torgny Lindgren kan inte skriva kokböcker, för han vill inte skapa ordning utan förvirring. Och om man ska dra så här den lite dumma konsekvensen av det här är ju att böcker om mat inte är litteratur, vilket de flesta av oss kanske skulle hålla med om, även om väldigt många människor köper kokböcker varje dag och kanske läser i dem och tror att de läser. Så är det inte litteratur de läser?
Det är måltidslitteratur.
Det är som... måltidsord. Ordnade i syftet att folk ska kunna ordna den här vidriga borgerliga ritualen som folk kallar middag och vi i Skåne kallar kvällsmat.
Det är brist på civilisation, Victor.
Det är möjligen så, men jag är emot kokböcker. Jag tycker att man lagar mat från huvudet.
Nej, jag har många kokböcker. Jag är en stor vän av kokböcker.
Jag tycker man läser kokböckerna. Och sen så lagar man mat från huvudet utifrån det man hade uppfattat i kokböckerna.
Så du uppfattar ändå kokböckerna som litteratur då? Någonting man sätter sig och läser?
Ja, men det tror jag. Fast jag skulle ju aldrig läsa annat än själva recepten. Alltså, så här, jag hatar ju, det har kommit mycket kokböcker på senare år där de liksom svävar ut och berättar så här långa passager. Det är ju totalt ointressant.
Utan det ska vara så här 3,5 kilo bringa. Alltså, tre morötter.
Alla amerikanska recept på internet, det är ju så här långa essär om vilken trevlig kväll de har haft med den här mat som man bara måste hetsscrolla förbi när man ens kommer till ingredienserna.
Det är därför folk har börjat hata berättelser, för att folk håller på att tramsa med det.
Ja, det är ju de som kallar sig författare också. Har man gett ut en kokbok så är man ju numera författare. Någon borde skydda den här titeln.
Här vill jag bara flika in att jag har en enorm respekt för bra kokboksförfattare.
Ja, men det är bra. Jag skulle säga, alltså, ja, vi har ju några kokböcker där, men jag önskar att jag läste dem mer, kanske rutiga kokboken.
Men tillbaka till Torgny Lindgren.
Tillbaka till Torgny Lindgren.
Men det här fick mig att tänka på ett annat citat som jag trodde, som jag skrev i chatten till er, som fanns i den här faktiskt fantastiska boken Torgny om Lindgren som Kaj Körler har gjort en intervjubok med Torgny Lindgren. Jag trodde det fanns det, så att jag ägnade en ganska betydande stund att försöka leta reda på det här citatet. Där jag hittar inte det, så jag har ingen aning om jag faktiskt har hittat på det här citatet eller inte. Men det är i alla fall att Torgny Lindgren, han har en estetiskt väldigt viktig kommentar i en intervju i den här boken eller i mitt eget huvud. Och det är att han är sur på författare som inte nämner vilken sorts mat figurerna i deras romaner äter, utan rätt och slätt skriver att de åt. De åt middag, de åt lunch, de åt frukost. Men bara, fan, åt de knäckebröd? Var det gröt? Var det ägg? Och
vad gör det för skillnad?
Det är det här som är det intressanta. För att jag har jättelätt att hålla med om den här invändningen. Dels utifrån ett så här superordnat realismperspektiv. Jag skulle aldrig säga att jag äter mat. Jag åt köttfärs och spaghetti. Eller jag åt makrill. Liksom, eller...
2021, vem fan äter makrill?
Ursäkta, det är min favorit, det är min favoriträtt.
Jag har ätit makrill två gånger den här
men
veckan.
Men då, ja, fast då talar vi inte om... Jag äter naturligtvis bara färsk makrill.
Ja, jag äter fryst.
Men rökt makrill är ju fantastiskt.
Rökt makrill äter jag också.
Väldigt gott.
Inte som på burk, utan...
Nej, inte på burk. Absolut inte.
Men vadå fryst makrill? Det har jag aldrig ens hört talas om.
Vi kan inte ha den här diskussionen med någon från Göteborg, utan Viktor, fortsätt nu med ditt exempel.
Men jag tänker att också att man kan tillämpa Barths klassiska argument om så här, den realistiska effekten på det Tony Lindgren sa. Det vill säga att i den moderna realistiska litteraturens retoriska schema är ordet mat svagt, eftersom det betecknar ett koncept. Alltså det betecknar ett tillfälle, det betecknar en tidpunkt, det betecknar föda, det betecknar näring, det betecknar något allmänt. Inte något konkret, medan ord som pölsa, ägg, falukorv är funktioner i texter som intygar att det vi just nu läser är verklighet. Det vill säga den lilla lögns och förbannade dikt som all realism vill tvinga oss att svälja. Det är liksom ett estetiskt fel att inte berätta ingående om maten man äter. Det är mitt argument nu. Håller ni med om det?
Nej, men där tänker jag, alltså, jag vet inte om jag håller med eller inte håller med, för jag tänker att det är så kontextbundet, men någonting som jag kommer att tänka på när du säger det här, Victor, det är Enid Blytons böcker, fem böckerna. Läste ni dem när ni var barn?
Mm. Absolut.
Om en sous vide på väg till dig för att du hörde en kollega prata om det och du råkade ljuga om att du också hade en, och att den var så himla bra att maten blev så otroligt god, och innan du visste ordet av hade du bjudit hem kollegan på middag nästa helg för att du sålt in din lågtempererade stek så bra att du var tvungen att beställa en på nätet fort som attan. Och ja, då finns det i alla fall flera smarta sätt att beställa hem din sous vide på, som till våra paketboxar placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar Postnord.
Hej Coop-medlem! Vi vet att du gillar att göra bra affärer. Så köp färsk laxfilé för 179 kronor kilot. Det blir gott till en fräsch vårsallad med ätmogen avokado för 10 kronor styck. Du hittar helgens bästa medlemsklipp på Stora Coop. Vi ses!
Just nu till alla hemmafixare som gillar julast låga priser. En slangvinda från Gardena på 20 meter för vattentäta 499 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Innehåller otroligt intensiva och utförliga beskrivningar av mat. För de här fem barnen då, eller om det är fyra barn och en hund, jag kommer inte riktigt ihåg. Men de ger ju sig alla fall ut på olika äventyr. Och det ska sätta fast bovar och sånt. Men de har alltid med sig en avancerad picknickkorg. Och det är liksom engelsk mat, det är så, jag vet inte, olika sorters...
Gråbrun mat.
Ja, men gråbrun, liksom Yorkshire pudding och lemon curd, man vet inte vad det är för fasansfullheter. Men det är liksom väldigt långa beskrivningar av allting de packar ner. Och det kan ta ett par sidor för henne att beskriva liksom allting som de lägger ner. Och när jag då läste de här böckerna när jag var barn, tyckte jag att det var så... absurt, eller jag tyckte jag var så intresserad av de här brotten liksom, som att kanske att jag vet inte, någon en någon mystisk farbror i en keps hade stulit någonting från en fiskarbod eller något sånt. Det var ju spännande. Men maten sa mig ingenting, för jag var, och det tror jag gäller för många barn, att man är inte så himla intresserad av mat. Man gillar socker typ, men man är liksom inte så, men har ingen känsla för nyanser. Så huruvida någon packar ner en Yorkshire pudding eller inte är helt irrelevant.
Och för mig som är liksom helt icke-hedonistiskt lagd när det kommer till mat, om man skulle skriva min inre monolog trovärdigt, så skulle man inte vara så här, och sen var det liksom årets primörer som vi fick till middag, utan så här, mitt fokus ligger ju bara i den sociala interaktionen kring bordet.
Ja, du gillar ritualen, inte själva ätandet?
Ja, alltså om jag är left to my own devices så äter jag typ havregrynsgröt och pasta med lite olivolja på och liksom bara få i mig näring för att kunna skriva och läsa och jobba på.
Men du
liksom
måste hålla med om att beskriva det är mycket mer väl, det är mycket mer gestaltande.
Men än det, bara beror på, det beror på vem och vad man ska gestalta. Jag menar att gestalta mig kan ju också vara en värdig uppgift för någon som till exempel skriver autofiktion baserat på mig.
Men om man bara skriver att du åt...
Någon som till exempel... Vem det nu skulle kunna vara.
Men min poäng är ju att om man bara skriver att du åt så försvinner den gestaltande funktionen in i en allmänhet. Då blir du inte gestaltad även om du själv tänker att du åt mat, för att det är en allmänhet. Den kommer aldrig ha den gestaltande funktionen.
Fast så blir en gestaltning av hur allmänt mat är för mig.
Det kan bli en gestaltning av att, så här, att det här är ett sammanhang där folk inte bryr, där folk är som lyra. Där de inte bryr sig.
Nej, för då, det är inte funktionen det har i det retoriska schemat, utan mat är bara mat. Det, har ingen, det blir en allmänhet som liksom inte registreras som litterärt meningsfull. Alltså den försvinner bara.
För då, jag håller nog med Victor, och så tänker jag, Lyra, att i ditt fall, då hade man nästan, om man då bara vill skriva mat och få det att verka som bara mat, då hade man nästan fått skriva sedan åt jag någon mat. Så att det är liksom det här.
Man har fått säga någon,
för absolut. Att liksom markera det slappa i det hela. Okay. Att jag bryr mig inte ens om vilken mat jag själv åt.
Men sen vände jag på havregrynsgröt i mikron innan jag satte mig och läste igenom Proust del 5 för 50 gånger.
Alla liksom prosaskildringar ta upp mat för att vara kompletta?
Nej, men jag tycker... Alltså,
jag svarar ja.
Nej, för jag tycker snarare så här att när vi valde det här temat för avsnittet, så tänkte jag på när vi gjorde ett avsnitt om sexskildringar. Att för mig kan nog det vara ganska likt. För att jag skulle säga att sex och mat är liksom topp tre saker i mitt liv. Och jag är också helt ointresserad av att läsa om dem. För att jag tycker att det är liksom den sinnliga domän som de befinner sig på når man inte via text. Eller jag tycker liksom det är intressant att tänka på olika sätt såklart. Men det är ändå, det är någonting, det är liksom det som utgör mat fattar när mat blir beskrivet.
Du håller med om det här citatet från Torgny Lindgren alltså. Det kunde aldrig någonsin skrivas på papper. Ja. Det finns en gräns för vad bokstäver kan säga.
Och det är i makrillen då. Som
nej, det är pölsan.
Pölsan tror jag tyvärr man kan beskriva. Men.
Jag känner faktiskt tvärtom, just för att jag inte är så intresserad av mat. Att när jag läser liksom, när mat nämns på ett sätt, när jag känner att så här, wow, jag kommer ihåg när jag redigerade Veras, en debutants dagbok till exempel. Det är ju väldigt starka matupplevelser där. Något tillfälle när hon precis har fått typ pengar att gå ut och köpa en semla, och hela den liksom upplevelsen kring den här semlan. Det var som att jag såg en semla för första gången, just för att jag såg den ur någon annans ögon. För någon annan så kan ju en semla vara liksom som ett fulländad vällust. Och jag har själv aldrig upplevt en semla så just därför blev det en väldigt drabbande liten skildring.
Ja, och jag tror också att om man så här tänker Shklovsky-tanken om att liksom en av litteraturens grundläggande funktioner är att lösgöra oss från vanans dominans av vår erfarenhet, så är det liksom det vi har en mest vanedominerad erfarenhet av allt kring är väl möjligen käkandet liksom. Och bra beskrivningar av mat kan för mig vara liksom, många av mina bästa recept har jag hämtat ur romaner.
Men det är ju helt sinnessjukt, Victor.
Som vad till exempel?
Jag har en favorit som
är Peter Handkes böcker.
Nej, Lars Jakobsson har ett som jag började laga bara, som Kristina, min flickvän, sen har utvecklat till en rätt som bara vi käkar liksom. Men det är Vännerna när han liksom, en av berättelserna där huvudfiguren köper en soldatens ärtsoppa som är en sån här konservburk. Och så ställer han och värmer på den direkt på spisen, och sen köper han en lundaknake som är en specifik korv som bara säljs i Lund och Malmö, klipper den på mitten, dunkar ner den i konservburken så att den värms med ärtsoppan. Och det här, när jag läste den boken cyklade jag direkt och köpte en soldaten som Lunda knakar, för jag bodde på... Jag bodde på Blekingska nation i Lund och var ganska ensam och deppig och käkade detta. Och sen det har fortsatt genom åren, och Kristina uppdaterade då detta till att man istället gör det med isterband, för det går inte att få tag i Lunda knakar upp. Men det är underbart.
Jag vet inte.
Vad ska man säga? Jag vet inte, eller?
Vänta, ni bjuder folk på det här också?
Nej.
Jag verkligen inte.
Du kallar det här ett recept, Victor. Jag brukar faktiskt göra kaffe på ett sätt som jag läste om i en dikt av Stieg Larsson, som är att man värmer på lite mjölk och så sen, det är liksom utan vatten, utan det är bara varm mjölk och så i med snabbkaffe.
Nescafé, ja.
Ja, det är väldigt gott.
Jag vet att Therese Boman även dricker sitt kaffe så, inspirerat av den dikten i Nattademina, eller
Nej, men jag känner typ, jag tycker bildkonst lämpar sig mycket bättre för mat. Det här är ju något som jag återkommer till den här, i flera avsnitt tror jag, den här liksom lessing-tanken på något sätt om liksom de olika konstarternas förmåga att gestalta jag vet inte, skilda delar av verkligheten. För jag tycker att liksom ett stilleben kan vara, eller liksom jag vet inte, en fresk kan vara en otrolig gestaltning av mat. En film kan vara en gestaltning av mat, men i litteratur tycker jag inte, det måste till ett visuellt element.
Musik kan inte gestalta
mat. Nej, musik är nog sämst, tror jag, av allting.
Men ett stilleben, man blir väl aldrig så sugen på att äta någonting?
Som... Ja, men ett gott äpple.
Jo. Ja, verkligen ett äpple av stilleben. Eller så här en köttig bit skinka.
Ja, men vindruvor, och då gillar jag inte ens vindruvor.
De ser ut som glas.
Men det ser ju underbart ut. Jag tänker på en film som jag inte kommer ihåg vad den heter, men som är gjord av en tjeckisk regissör cirka 1962 kanske, en sån liksom tjeckiska nya vågen film som slutar med en väldigt berömd scen som är ett matkrig, att de är på någon sån borgerlig middag fast lokaliserad då i en glänta, de sitter på ett sånt dukat bord, kanske 25 personer, och sen så blir det matkrig och de går omkring på det här bordet och de bara kastar mat på varandra.
Och det är stor glädjekänsla.
Otroligt, alltså det är så frigörande att se. Men man blir också, man blir liksom, man känner att man lever när man ser det här, men man blir också hungrig.
Ja,
maten på något sätt träder in i något slags sinnlighet som är, ja, svår att stå emot, tycker jag.
Men är det inte just för att maten socialiseras i konsten som man kan bli sugen på den då? För det kan jag känna just när jag läser så här, jag älskar att liksom laga och äta mat i goda vänners lag, just för att jag då lever genom deras sinnlighet. Och det är ju samma sak när man läser skildringar av någon som har ätit någonting. Jag har aldrig liksom varit så sugen på att sluta vara vegetarian som när jag läste Katarina Frostensons skildring av hur de äter råbiff ihop, till exempel.
Som vi ska återkomma till.
Som vi ska återkomma till.
Men för mig är det inte så. Alltså, för jag älskar också god mat när jag är själv. Det är verkligen... Jag, det är klart att jag älskar... Liksom, framförallt älskar jag att äta med vänner och sånt. Men det är ju för att jag älskar dem. Maten är liksom underordnad. Men jag, alltså jag kan laga mat i flera timmar åt mig själv också, för att jag tycker att det är roligt.
Ja, jag vet inte, jag känner att jag kan inte äta något som inte är väldigt gott, och låter jag hellre bli.
Ja, jag vill inte äta.
Jag tycker att det är något sjukt med det här.
Ja.
Ja, men det, jag tror också att så här, laga mat för mig är ganska mycket, alltså processen att laga mat, så att det är så här, självomsorg på ett ganska radikalt sätt. Att man kanske har haft en trist dag eller något dåligt har hänt, eller man är bara trött, man kanske sovkast, whatever, men kom man hem och ställer sig där vid spisen vid 18 och gått och köpt lite grejer, man lagar mat i en timme, lyssnar på radio och sen ja, det är gott.
Vad heter det? Lundaknakare?
Lundaknakare.
Säger Jordan B. Peterson någonting om mat? Att killar ska städa upp sig själva genom att liksom lägga...
Han borde, jag tror inte han gör det.
Han gick ju på någon så här konstig diet, kött som det, hans dotter rekommenderar, jag, som var att han enbart skulle äta kött.
Var det därför han hamnade i koma?
Ja, det kan han med sakerna att göra, tror jag.
Nej, det hade med hans bensomissbruk att göra, tror jag.
men hörni,
ja.
Jag tänkte att vi ska övergå till mitt exempel, som är då... ja,
för Bibeln.
Jag sitter här med Bibeln uppslagen. Men närmare bestämt, så för jag har då en... dels så läser jag mycket Bibeln generellt nu, men jag har också en bibelcirkel med två goda vänner. Så vi läser en bok i månaden. Och sen så ses vi och, eller ses på Zoom och snackar om detta. Och det kan jag rekommendera alla att genomgå i sitt liv. Det är otroligt.
Har ni kommit till de kassan?
Ja, alltså vi har inte kommit till de allra sämsta, men nu är vi på tredje Mosebok och den är värdelös.
Jag menar tredje och fjärde Mosebok suger ju.
Ja, men tredje är fan sämre än fjärde. Alltså tredje är helt värdelös.
Sen tar det sig igen tycker jag.
Men det finns en del, ja. Men i alla fall nu, andra Mosebok.
Banger.
Ja, fantastisk. Andra Mosebok handlar ju då liksom i väldigt hög grad om det israeliska folkets uttåg ur Egypten under Moses. Att Gud kommer till Moses i form av den brinnande busken och berättar för honom att han är utvald och att han ska då ta det israeliska folket som är förslavat i Egypten under farao. Och de ska vandra genom Sina i öknen och sådär till det heliga landet, det vill säga Israel, Kanan. Och då börjar de med det efter att Gud, som är då liksom en psykopat, alltså Herren är verkligen fullständigt vansinnig, han har då utsatt det egyptiska folket för de här 10 plågorna med gräshoppen och sånt där. Och så börjar de gå, och de går i 40 år då, och jag läste någon uträkning som var så här: hur lång tid kan det ta egentligen att gå den här sträckan, hur lång tid kan det ta att gå från Egypten till Israel, och det blir så här ungefär 1 år kanske. Så de går fruktansvärt långsamt.
Vilse kanske?
Ja, det går nog massa olika irrvägar och man vet inte.
Men de hade det väl lite nice i ögonen.
Ja, men du, det tycker till en början inte det israeliska folket som börjar knota, som det heter i Bibel 2000. I den äldre svenska bibelöversättningen heter det knorra.
Bara ett inpass här då. Vi kör en snabb omröstning. 1917 eller 2000?
Svårt att välja.
Ja, jag tycker inte riktigt man kan välja. Jag använder båda hämningslöst i labiatan, för jag tycker när man ställer dem bredvid varandra så får man liksom två kompletterande. Det är som att två ögon att se med liksom.
Men du är den enda som skulle ha någon så här liturgisk idé av oss, vilken man bör liksom tvinga in i.
Alltså jag är inte bokstavstroende bara för att jag är kristen.
Nej, men du skulle ändå kunna ha en liturgisk.
Jag skulle säga gamla fader vår, för utsätt oss inte för prövning i en styggelse.
Jag håller med Gunnel Wallqvists argument i den här frågan till 100%. Men jag är däremot i allt övrigt en övertygad Bibel 2000-entusiast.
Jag tycker att det är fullständigt rimligt att göra den nyöversättningen, och jag tycker att den på det stora hela är bra. Men den förlorar ju lite grann i poetisk halt.
Absolut, absolut.
Och ibland blir den lite liksom religiöst missvisande.
Ja, säkert. Det har du nog bättre koll på, jag tror.
Ja, men fader vår är ju fucked up i Bibel 2000. Det tycker jag också.
Det håller jag också med om. Det är min enda åsikt i frågan.
Men knota måste jag säga också, att jag har lite invändningar mot. För det är också intressant. För
men knorra?
Ja, men knorra är då den äldre.
Och det är, ju, är det bättre?
Nej, det tycker jag inte. Men det som är intressant är att det har liksom samma på hebreiska ser det något liksom ganska onomatopoetiskt, tror jag, liksom murr eller något sånt. Och på latin så är det murmurare. Och på tyska är det momen.
Murmurare är väl typ viska, eller?
Nej, inte nödvändigtvis. Utan det är liksom mer så gnälla.
Aha.
Men momen, är inte det mumla också på tyska, eller?
Alltså det har nog liksom i överförd form så tror jag att det är lite grann så. Men det är ändå specifikt sånt bibelverb. Liksom. Men det är mer på så, alltså knota har ändå andra konnotationer. För att de här verben konnoterar ändå liksom mumla, muttra. Alltså att det är något som är lite tyst och lite kuttrande typ.
Knorra är ju för sig onomatopoetiskt på det sättet. Det verkar kärde knorra.
Ja, det är knorra.
Knota tänker jag var ungarna gör i bilen när man var på väg till fjällen. Liksom.
Ja, men för det gör också det israeliska folket när de är i sina öken.
Vad fan har du för erfarenhet av det, Viktor?
Ingen, men det är okej. Jag har väl en föreställningsförmåga.
Absolut, det har du verkligen. I alla fall så är det så här att det israeliska folket, för de börjar då vända sig emot Moses. För de tycker liksom, de knotar och de tycker att Moses har liksom lett ut dem på något vågstycke som inte alls är särskilt lovande. Utan varför går de omkring här i öknen? För de hade ändå ganska liksom bra i Egypten, för där fanns det ändå liksom, som de säger här då i andra Mosebok kapitel 16, att hela menigheten knotade mot Moses och Aaron i öknen och sa: om vi ändå hade fått dö för Herrens hand i Egypten, där vi satt vid köttgrytorna och där brödet räckte till för oss, ni har fört ut oss hit i öknen för att vi alla som är samlade här ska svälta ihjäl. Så de upplever då liksom att de har blivit berövade köttgrytor och så går man omkring och knotar. Men då säger Gud att hörni, liksom, för det, då ska han bevisa att han är herren och han ska bevisa sin makt. Och då lovar han dem att ni kommer få mat. Och det är här då som manna träder in i bilden. Och innan jag läste andra Mosebok så tror jag inte jag, alltså det är klart att jag kände till liksom manna från himlen, att jag visste att det var någonting viktigt i Bibeln och att det är också ett stående uttryck. Men jag hade inte överhuvudtaget reflekterat över vad manna var. Och då undrar jag, har ni någonsin tänkt på det? Vad är manna?
Jo, men det, eller då har du aldrig gått, du har inte gått och konfirmerat dig såklart. Nej,
nej. Nej.
För jag tänker, då ingick det att tänka på sånt.
Alltså jag åt mannagrynsgröt.
Ja, det är min association med på manna.
Men mannagrynsgröt
mannagrynsgröt är inte manna.
Det är mannagryn som man gör gröt av.
Fair enough, men...
jag tyckte alltid det var godare än risgrynsgröt. Det åt alltid det när det började
nalkas. Men jag tror inte mannan i Bibeln är mannagryn som man gör mannagrynsgröt av.
Nej, det är absolut inte mannagryn. Utan det är så här. Det är väldigt förvirrande faktiskt. För Gud säger då till det israeliska folket att mellan skymning och mörker ska ni få kött att äta. Och imorgon bitti ska ni få så mycket bröd ni behöver. Då ska ni inse att jag är Herren, er Gud. Och sen så händer det här då.
Vad fan skrattar du åt, Victor?
Gud är king.
Då ska ni inse.
Jag älskar det.
Den kvällen kom det vaktlar i sån mängd att de täckte hela lägret. Och på morgonen låg det dagg omkring lägret. När daggen hade torkat låg det ute i öknen något tunt och frasigt. Tunt som rimfrost på marken. Och när israeliterna såg det frågade de varandra, vad är det här? Eftersom de inte visste vad det var. Mose sa till dem, detta är den mat som Herren ger er att äta. Och Herren har gett er denna befallning. Samla så mycket av det som var och en behöver. Ett omermått per person för samtliga. Varje husfar ska hämta till dem som man har i sitt tält. Och då samlar de då det här som liknar rimfrost som har fallit på marken. Det har ännu inget namn, liksom, utan det är bara något sånt. Något som liknar rimfrost. Liksom.
Hur ska de veta hur mycket de behöver?
Ett omermått.
Vad fan är det?
Det googlade jag på och det är ungefär 8 liter. Okay. Så det är väldigt mycket. Ja. Alltså det är fruktansvärt. Alltså det är som
vi kan utgå från att Gud inte gav dem något så näringsrikt.
Nej, väldigt kalorifattig mat. Liksom. Men sen så är det då, Gud säger då att det är väldigt viktigt att för det kommer då på sabbaten, alltså den sjunde dagen, så kommer de få dubbelt så mycket av det här, den här födan dagen innan. För de får absolut inte liksom samla någonting på sabbaten. Och om man sparar det här, om man försöker spara det här, så börjar det ruttna. Det får mask och det luktar illa. Det är väldigt, väldigt viktigt att man håller sig till liksom Guds instruktioner om när precis man ska äta det här.
Så jävla bra på uppfostran, Gud ändå.
Han är så konsekvent. Eller, nej, det är han ju verkligen inte. Han är nog den minst konsekventa litterära figuren vi har. Men, ja. Och sen så är det så här då, liksom, att varje morgon, nu läser jag högt, samlade var och en så mycket som behövdes. I solvärmen smälte det bort. Så den här himmelska maten, det är också någonting som påverkas av temperatur. Alltså det är där på morgonen bara, men det smälter så fort solen börjar gå upp.
Jag kan inte relatera till mannagryn längre, måste jag erkänna.
Nej, men det är det, för jag hade ingen aning om att det var så här liksom objekt. För sen så börjar det då, första gången manna nämns i några rader, liksom en ganska bra bit in efter att den här maten har börjat beskrivas. Och då står det så här. Israeliterna kallade brödet för manna. Det liknade korianderfrö. Det var vitt och smakade som honungskaka. Och liksom, är det ett bröd? Det är också fullständigt, för jag menar, det här som liknar rimfrost och är vitt och smakar som honungskaka och som påminner om korianderfrön. Hur kan det vara ett bröd?
Det är väldigt svårt att föreställa sig.
Helt omöjligt.
Men alltså, Victor, kan inte du bildgoogla mannagryn?
Men mannagryn har ingenting med det här att göra.
Kan man inte göra bröd på manna?
Jo, det kan man nog. Men det är liksom det är som att åtskillnaden... För jag har kollat de grekiska och latinska översättningarna. Och de har liksom också ett särskilt ord för manna. Men de har också ord för bröd. Men liksom... glidningen mellan manna och bröd är för mig obegriplig. Alltså är det bröd, för Gud säger ju att han kommer låta bröd regna ner. Men uppenbarligen så är det här ändå något annat än bröd.
Mannagryn, så här säger Wikipedia, kallas vanligtvis mjölkärnan av proteinrika och hårda vetesorter och andra sädeslag, till exempel hirs.
Wikipedia avslutar också: den bibliska mannen som regnade från himlen har ingen koppling till mannagryn.
Det var ju bra att vi fick det fastställt i alla fall.
För jag har försökt luska lite det här, och det finns olika teorier om vad liksom bilden av manna kan baseras på. Och till exempel så en del menar att det är någon slags insektssekret, att det finns olika liksom parasiter typ som lever i träd i typ i Levanten, och de utsöndrar
bokstavstrogna som försöker bevisa hur det här har gått till.
Är det både och, alltså det är
både evolutions- och bokstavstrogna som bara Gud skapade det här med hjälp av naturen på något sätt.
Ja, men det är både liksom såna bokstavstrogna som försöker liksom, men det är också de här såna ganska liksom aspiga personer som är så här, utgår från att det måste finnas en naturlig förklaring till det som står i Bibeln.
Men det där sekretet är väl någonting som beduiner samlar upp på morgonen och sen så smälter det på dagen.
Jag tror det, för det finns också ett sekret som kommer från ett träd som heter mannaask. Som jag ska gå och titta på imorgon, för det finns på Regeringsgatan, och jag ska gå och titta på den mannaasken, och mannaasken utsöndrar tydligen då ett vitt korianderfrö liknande sekret på morgonen som sen smälter bort.
Men Rebecka, varifrån kommer ditt starka intresse för manna?
Nej, men jag tror mitt starka intresse kommer dels från då att jag håller på med den här närläsningen av Bibeln, men sen så blev jag så drabbad av att en så vedertagen bild som manna, alltså något man liksom ändå kan slänga sig med, som ambrosia, alltså liksom någon form av så gudomlig föda, att det, när man kollar på källtexten, är det så oklart vad exakt det skulle kunna vara, alltså liksom själva den litterär, alltså som läsare så är det svårt att göra sin bild. Och då har jag inte nämnt att i fjärde Mosebok så beskrivs manna som liknande olja.
Finns manna i uppslagsdelen av Bibel 2000?
Det vet jag inte, det har inte kollat.
Har inte kollat det.
Nej.
Så det liknar korianderfrö, bröd och olja.
Och sekret.
Det är ju en hel underbar rätt beskriven, tänker jag.
Det är en hel underbar rätt, men samtidigt så beskrivs det ju inte som en rätt utan som en liksom grundföda.
Vad roligt hade varit om Gud hade låtit det regna ner så här hela färdiga tallrikar med mat.
Men jag får koppla tillbaka det till inledningen då. Blir ni sugna på att käka då?
När jag hade läst...
För jag blir inte det.
Men om du hade gått och svultit i öknen i 40 år kanske du ändå...
Jag kan föreställa mig barn i bilen på väg upp till fjällen, däremot inte gå och svälta i öknen.
Jag blir nyfiken, jag hade gärna velat pröva.
För när jag läste det här som mest, när jag hade min tyngsta exodusperiod, så åt jag polenta flera dagar i rad. För att polenta tyckte jag ändå påminde om, alltså det är så grötigt, grynigt, det är lite sött.
Och man förstår inte vad det är överhuvudtaget.
Exakt.
Är det en efterrätt? Är det en huvudrätt? Är det ett komplement?
Det kan vara vad som helst. Det är bara upp till dig, Lyra. Och då, så jag kände att jag blev ändå, och så det här att det smakar som honungskaka, det är lite tunt och frasigt. Det tycker jag ändå, för mig är det sådana positiva ord. Mm. Så jag blir sugen när jag läser om Anna.
Jag tycker just, men honung till exempel, honung låter ju alltid så gott. Man tycker ju att allt som är med honung låter gott, och så sen så, om man måste äta det så är det alldeles för sött.
Jag är svårt allergisk mot honung, men jag tycker fortfarande att det låter väldigt gott. Mm. Och jag känner att det här...
Hur reagerade det judiska folket på mannen?
De gillar det. De fortsätter gå i 40 år. Men det är klart, det kommer aldrig någon konkret jämförelse mellan liksom mannen och köttgrytorna.
Men är det här den näst äldsta maten i litteraturen? Äpplet är den första. Nej, det är det inte. Vad dum jag är. Men,
nej, det måste ju finnas äldre.
Alltså det är massa en betydande del av Odysseen är ju middagarna. Mm. När han går i land någonstans och alla bara shit, Odysseus, nu blir det fest, och så dukar de fram massa mat och så här. Det är jättemycket sånt i dem.
Det måste ju finnas liksom babylonisk litteratur och sånt med mat. Jag tänker för det,
men i Gilgamesh är det inte så mycket mat.
Jag minns inte.
Nej, jag tror inte det.
Jag försöker minnas vad de äter i Platons gästabudet också, men jag tror inte att det någonsin benämns faktiskt.
Men så här, de tydligaste bilderna för mat i litteratur liksom. Om man skulle sätta samman en grundkurs skulle man väl börja med äpplet. Man skulle gå till mannen. För att det är en annan tanke jag har med mat som också, ja, men jag pratade lite om Tony Lindgren. Det är liksom att mat har två centrala funktioner. Dels den här realismeffekten jag pratade om, men det är också så jävla historiskt i alla fall, kanske inte lika mycket idag, men så extremt stark symbol. Alltså av någon anledning är väldigt många litterära symboler spunna runt mat.
Men det är någonting med alltså någonting med maten som jag tänker är själva liksom handlingen som är att äta, som är så det är på något sätt en förening av natur och kultur, att man liksom inmundigar någonting yttre går genom ens kropp. Det är väldigt sexuellt, men det är också väldigt liksom socialt, samtidigt som det är då det här specifika som man äter, som man för genom sig.
Alltså det är så sjukt subjektsupplösande på något sätt också. Ja, att man ska liksom, ja. En celler ska förnyas med hjälp av objekt man stoppar i sig.
Och de kan, för precis så, samtidigt som att det kan finnas något farligt i maten. Det är det som jag tycker är briljant med Tony Lindgrens roman Pulsen. Det är en berättelse om lungsotsepidemin i Västerbotten i början av 1900-talet. Liksom. Och den gör det genom maträtten pölsan, som är en inälvsrätt. Där den godaste pölsan i hela Västerbotten är farlig att äta. För att det är tuberk i den. Men den är så god att den är oemotståndlig. Och varje by har sin egen pölsa. Man säger den ensam, sjuk, förstörd, sabbad kvinna. Som är helt vanställd och bor i misär. Liksom. Hon lagar så jävla firepulsa. Den är så himla god. Men käkar du den får du tuberkulos.
Men då kanske man ändå äter den.
Det gör de i boken. Och dör.
Jag tänker på att det finns en novell hos Boccaccio. Som är ett kanske hertigpar eller någonting. Jag tror att det handlar om. Och mannen där, han vet att hans kvinna är otrogen med någon sån vacker ung riddare som hon hellre vill ha, och den här riddaren är också förälskad i henne, och han har varit väldigt nära vän med den här riddaren, men när han får reda på hur det ligger till mellan dem så blir han förgrymmad, och så slutar det med då att han mördar den här, jag tror att han möter honom i en duell kanske i största hemlighet och tar livet av den här riddaren, och sen sliter han ut hans hjärta ur kroppen och serverar det till hustrun som middag samma kväll, när han har berättat för henne att riddaren ska komma på middag. Hon är så här, men vad är bla 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 liksom. Och han är så här, han är där. Det här hjärtat som du just åt och sa var underbart gott.
Sexigt.
Och sen så kastar det. Otrolig historia.
Otroligt bra. Och sen så slutar det naturligtvis då med att hon kastar sig ut i fönstret och dör.
Självdefenestrering, ja.
Alltså, apropå det här med att äta mänskliga inre organ, vad fan är den här trenden som pågick ett tag med att folk skulle äta, tillaga och äta sina moderkakor?
Ja, det är riktigt.
Jag känner inte till denna trend.
Jag har hört talas om den för att min flickvän Kristinas mamma, hon är moderkaksforskare. eller hon skrev sin avhandling om moderkakor. Så när Kristina var liten så får hon alltid massa moderkakor i frysen.
Men hon är gynekolog då, eller?
Nej. Hon är, vad heter det, radiolog.
Okej.
Okay. Mm. Kommer inte ihåg vad det var med moderkakorna då. Men,
Tycker inte att moderkaka låter ganska gott?
Jag tycker det låter asgott.
Ja. Ja, men det låter ju som honungskaka.
Exakt.
Ja. Vad är det för fel på er?
men visst, det var en sån trend bland typ bloggare och influencers, eller hur? Att man...
Ja, jag är inte superinvigd. Jag tror att bara, när jag hörde talas om det här så fyllde det mig med så mycket avsmak att jag aldrig grävde vidare.
Men jag har också hört talas om det här, känt precis som du. Ja.
Men det är en annan grej jag älskar med mat och litteratur, att i äldre litteratur, säg 1900-talets början, så är det väldigt vanligt att någonting som skrivs ut, eller skrivs om bara så här, förbigående, när man beskriver det, att när kvinnor har haft en svår förlossning så ordineras de, jag har läst här kanske 10-20 romaner, jag kan inte komma på vilka ens, så ordineras de att äta spenat och kycklinglever.
Ja, men det är ju inget konstigt, för att det är ju för att man behöver järn, ja. För att man har förlorat blod.
Exakt. Ja. Men då rymmer, det har jag aldrig hört talas om någon ordineras idag, men jag kommer tänka på det med moderkakan, att den kanske innehåller en hel del järn och mineraler som man behöver ersätta efter en förlossning.
Järn. Det gör den säkert, men det finns för fan mindre äckliga sätt.
Nu finns ju kosttillskott
och så. Lever och spenat. Ja. Men det är en annan funktion mat har i litteratur, tänker jag, som ofta är ganska fascinerande. Som man glömmer bort, tror jag.
Att vilken funktion då? Att återställa normala näringsvärden?
Nej, det var ju funktionen den hade för figurerna i romanen. Funktionen för mig är ju en inblick i liksom...
hälsotillståndet.
Nej, men det är så här temporal alteritet snarare. Hur himla annorlunda något extremt vanligt var som bara beskrivs genom...
historieätarna funktion.
Ja, exakt.
Ja, men det är faktiskt en bra benämning på den funktionen, ja. Tror jag. Men Michaela, vad har du för exempel?
Men jag tror att innan dess så ska vi ta en minipaus. Ja. Korka upp en ny flaska vin.
Ja, just det.
Sträcka lite på benen.
Bra.
Det gör vi. Det är utmärkt.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej lilla gumman. Det är pappa. Mamma sa att du hade ringt. Ring mig igen. Jag är hemma nu. Puss puss.
För att repetera detta meddelande. Tryck.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.